Sveriges Radio.
De 4,5 åren som gått sedan Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina har varit de mest omvälvande åren för Europa och Sveriges säkerhet sedan andra världskriget. Det kommer skrivas hundratals böcker om det här kriget. Men vi på Gräns vill inte vänta. I sommar ska vi försöka oss på att sammanfatta de här åren. Vilka händelser som satt störst avtryck i kriget. Jag heter Sylvia Dahlén och du lyssnar på ett specialavsnitt av Gräns. I det här avsnittet ska vi titta närmare på sjökriget i Svarta havet. Och till min hjälp så har jag Erik Froste, expert på sjöfart och jobbar som rådgivare åt EU i Ukraina. Och Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan och gästprofessor i marina system vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och vi har bett våra experter komma med varsin händelse som de tycker spelat en avgörande betydelse. Men innan vi kommer dit så ska vi börja dagens avsnitt med betydelsen av Ormön.
In the Black Sea, around 21 miles from the Ukrainian coast, lies Snake Island. This tiny piece of land doesn't look like much, but it is the site of one of Ukraine's most impactful battles against Russia, following the Russian invasion of Ukraine in February 2022.
Den 24 februari 2022 tar ryska flottan kontroll över Ormön som ligger 35 kilometer ut i Svarta havet från Ukrainas västkust. Och det är också nu som en ukrainsk gränssoldat uttalar orden som ska få vingar och höras över hela världen och visa på Ukrainas motståndsvilja.
A border guard named Roman Hrybov reportedly replied, quote, "Russian warship, go fuck yourself."
Ukraina, de tar tillbaka ön några månader senare. Så hade ön som fick så mycket uppmärksamhet någon som helst betydelse? Hans Livong och sen Erik Froste.
Ja, alltså jag tänker att ön i sig är nog inte viktig. Men det faktum att man återerövade, tryckte bort Ryssland är ju viktigt. Därför att det återigen visade tydligt att den ryska kontrollen över den här delen av Svarta havet, den var inte fullständig. Och att man kunde återeröva den handlar ju om att man hade sänkt och oskadliggjort de fartyg som skyddade den. Och sen också då skjutit artilleri mot den här ön på det sätt så att den det var inte hållbart för Ryssland att hålla kvar den här. Så att, och den symbolhandlingen, eftersom det också då hade varit så tydligt i början av kriget att den hade invaderats av Ryssland. Och sen så ändå förhållandevis tidigt i kriget så återtog man kontrollen över ön. Det är viktigt.
Mm. Jag kan bara hålla med där att den är ju viktig, så det är Rumänien och Ukraina har ju också bråkat om den här ön tidigare. Så det, och det ligger ju precis i gränslandet om en liten norrut i västra delen av Svarta havet. Det är där konvojerna startar, så att säga. Det är utloppet till Donau. Utan, om Ryssland har haft kontrollen på ön, ön som sagt, den är ju helt ointressant, med kontrollen på området i närheten, hade Ryssland haft det och inte Ukraina, då hade det sett annorlunda ut.
Det, hela storyn är ju som en perfekt skapad story, som ett amerikansk filmmanus på olika sätt, men ni menar ändå att den faktiskt har betydelse. Det är liksom inte en snygg propaganda paketering från Ukraina.
Nej, precis som Erik är inne på, alltså positionen, även om det är en liten ö, jag har stått att den är stor på Skeppsholmen ungefär här i Stockholm, så även om det är en liten ö, så just där den ligger, så skulle ju det, hade det varit då under rysk kontroll, så hade ju det påverkat sjöfarten i hela det här området och ingen hade kunnat gå säkert. Man kanske inte är säker nu heller, men hade Ryssland haft kontroll eller kunnat hota från den här ön om än så lite, så hade det för helt och hållet förändrat riskbilden för fartygen och därmed förutsättningar för de här hamnarna och för exporten att fungera.
Ja, striderna om Ormön är alltså en stor händelse som spelat stor roll för kriget i Svarta havet. En annan stor händelse som man ju kommer ihåg, det är ju att Ukraina lyckades sänka det ryska örlogsfartyget Moskva, Hans Livong.
Ja, precis. Jag tror att det är framförallt två saker. Det ena är att man kan, utan att ha en egen flotta, sänka ett sånt här stort fartyg. Om man bara räknade flottstyrkebalansen så var det självklart att Ryssland skulle ha kontroll. Här lyckades ju då Ukraina sänka det här fartyget trots att man inte hade den typen av fartyg att sätta emot. Och för det andra, just det här som vi fortfarande ser, att Ukraina visade att deras industri, deras utveckling var det som gjorde skillnad. Det här var ju en period när det pratade mycket om vapen, att vi behöver hjälpa med vapen ut från andra länder. Och det var viktigt och är jätteviktigt fortfarande. Men just det faktum att Ukraina sänkte det här med egna vapen tillverkade i Ukraina med ukrainares arbete ledde ju också till ett skifte vi ser fortfarande. Det vill säga att Ukraina väldigt tydligt har visat att det är deras näringsliv, deras industri som är en väldigt viktig kugge i att få det här att fungera och få stå upp mot Ryssland under så här lång tid och så pass framgångsrikt som har varit.
Du var inne på det här. Ukraina har använt sig av system som de har gjort egna uppfinningar delvis då. Kan du dra lite, vad är det för system som har så framgångsrika? Vi hör om Magura V5 till exempel då.
Ja, precis. Det du nämner är väl en sjötrönare. Det är alltså som en liten resebåt kan man säga, obemannad, som styrs oftast av Starlink, det vill säga över internet via satelliter. Där man har tagit då befintliga komponenter, befintliga motorer, befintliga kommunikationsutrustning, satt det här i en liten båt, fyllt den med så mycket sprängämne man bara kan, och sen så åker den här, eller styrs då, in i den fartyg eller den konstruktion man vill förstöra och skapa då förstörelse. Och det har visat sig att Ryssland är dåliga på att försvara sig mot det här. Man har inte använt så många Ukraina, det man gör det vid speciella tillfällen mot speciella mål. Men det har ändå förändrat bilden på Svarta havet och visat att det inte alltid stora viktiga fartyg som spelar roll. Utan det handlar om många andra saker också, att anpassa teknik och taktik till förutsättningarna.
Vad är det mer för system som har varit framgångsrika för Ukraina?
Ja, alltså det som är viktigast är väl egentligen just att de har kunnat ta tillvara på sina lärdomar och utveckla den teknik de behöver. Sen varje tekniskt system i sig spelar nog inte så stor roll, utan just den här över hela bredden, men då om vi pratar till sjöss då, så är det de här sjödrönarna till exempel, eller då bygget av de här Neptun-robotarna som sänkte Moskva. Just att man gör det själv, men i det här fallet då är det mycket lättare att bygga civila komponenter. Så sjödrönarna bygger ju framförallt på civila komponenter. En annan sån känd som vi pratat mycket om i Sverige är ju Sea Baby. De här började dyka upp under 2023, så det var ju drygt ett år in i kriget. Men där man började använda de här för att trycka Ryssland ännu längre bak in i Svarta havet och till och med attackera ryska hamnar i östra delen av Svarta havet och på så sätt helt enkelt gör det nästan omöjligt för Ryssland att ha kontroll över Svarta havet.
Både striderna kring Ormön och sänkningen av Moskva, det har ju gjort att Ryssland inte kan kontrollera och stänga ner den ukrainska import och exporten.
Precis när kriget började, om ni kommer ihåg, då slutade ju all export. Och genast gick spannmålspriset upp. Och de utsatta och de fattiga länderna började svälta Afrika. Relativt snart började prata om politiskt påtryckning mot Ryssland. Att öppna upp en korridor, grain corridor. Vilket Putin motvilligt gick med på så småningom. Och det där har vi ju glömt, men det var då en korridor som var att FN, Turkiet, Ukraina och Ryssland skrev på ett avtal. Och tillät Ukraina att exportera lite grann. I avtalet skulle då alla fartyg inspekteras, nordgående, tomma och lastade i Bosporen söderut. Och Ryssland, de satte inte tillräckligt mycket inspektörer, så de lite created artificial bottleneck för att hålla ner volymerna. Men efter ett år så ville inte Putin längre stödja det. Det var 6 månader först, plus tre, så 12 månader så stoppade den där inga grain agreement. Och då var det några månader helt utan export igen. Men sen började ju Ukraina starta upp sina stora exportvolymer på det sättet nu genom avtal med länderna i väst, EU, NATO-länderna, Bulgarien, Rumänien, följa deras territorialvatten och sen ha konvojer från Snake Island upp till Odessa. Så det är ju västra sidan. Hur, och nu är det de Greater Odessa Port, de tre stora hamnarna där det är drift varje natt hela tiden.
Det tuffar på.
Ja, och precis. Och samtidigt har det ju vad som vi kommer komma in på. Från början så hade ju ändå Ryssland kontroll, eller i alla fall kunde hota stora delar av Svarta havet på ett relativt potent sätt. Det kan man ju inte idag, så som utvecklingen skett och som följd av de framgångar som Ukraina haft på Svarta havet.
Men när de inte lyckades ta kontroll över havet så har Ryssland istället försökt sänka den ukrainska sjöfarten på andra sätt.
Jag kommer ihåg Maritime Guard, det är typ kustbevakning i Ukraina, nere i Odessa då. Jag träffade en officerare, jag tror det var i februari, satt vi och snackade lite grann. Och han berättade om den första Shahed-drönaren som kom. Kriget började i februari 22 och det här var i juli 22, så det var några månader senare. De började komma upp mer frekvent senare under hösten. Och jag nämnde att då i Odessa, och det är lite som Visby, det är som en sluttning ner mot Svarta havet där, och där är där de har sin bas och sina båtar, kustbevakning i Ukraina. Men då, de berättade, första drönaren, något svart där ute, 3,5 meter brett, 4 meter lång eller vad den är, i 100 kilometer, 150 kilometer i timmen. Och de visste inte vad det var. De visste ju bara att det var inte ens egna. Och sen började de skjuta på den där och försöka få ner den då. Och jämfört med det, det är ju nästan liksom lite gulligt att tänka sig den tanken, om man får säga så, idag. Idag, vissa nätter är det upp mot 1000 drönare och raketer som kommer. Ryssland har en produktion på kanske 400 per dygn. Farten har fördubblats, höjden kan gå högre. Explosionskraften har gått upp från 45 kilo till 90 kilo. Det är något helt annat från då mindre än 4 år sedan när den första drönaren kom. Och nu är de uppe i generation 3 ryssarna och det är något helt annat. Det får nog förstå hur snabbt utvecklingen går i krig.
Mm. Och hur påverkar det här personer som arbetar i hamnarna och gör allt för att få ut exporten?
Ja, men man kan också berätta många historier. Alltså, som jag själv har ju varit hamnchef här i Sverige. Produktivitet är ju viktigt. Man räknar antal ton eller container per timme för att få ekonomin. Eller antal fartyg per månad. Och det här är ju ekonomi. I Sverige är det för att få ekonomi i hamnen. I Ukraina är det livsnödvändigt för att få intäkter in till landet för att kunna bedriva både civilsamhälle och militären. Utan pengar så kan man inte köpa ammunition och inte betala sina soldater. Jag vet ju att man jobbar i princip bara på nätterna i hamnarna i Ukraina, alla de 6 stora hamnarna. Jag vet också att så fort det är flyglarm, alla statliga enheter, om det är myndighet eller museum eller för den delen köpcentrum eller kontor, då stängs de. Då måste man lämna. Och därför blir det ju stopp i hamnarna på nätterna när det är flyglarm. Och det jag tycker är intressant, även om jag har vetat om allt det här, så börjar jag först när jag börjar liksom få det berättat för mig hur mycket det påverkar produktionen. Någonstans mellan 10-15% av produktionen i hamnarna minskar på grund av flyglarmen. De måste avbryta och gå därifrån, gå ner i skyddsrum. Och då talar jag inte om det som liksom beror på att det faktiskt slår ner saker eller bara vanliga wear and tear driftstörningar, utan rent flyglarmstörningar. 10-15% kan man inte jobba. Och problemet är också att det är fler drönare nu och det är mer utspritt och det tar längre tid, så den här siffran ökar ju.
Mm. Vad tänker du om det du hör, Hans Livong?
Nej, men jag tänker att det finns en jättetydlig koppling här mellan det civila samhället, kriget och försvaret. Och att den är ju, jag tänker också när vi pratar om det här från Sverige, så tänker vi ofta kring krig som en militär fråga. Och det är ju inte det, det är en samhällsfråga och det är någonting. Och det är ju där som då Ukraina sticker ut jämfört med Ryssland. Att det här har Ukraina verkligen gjort det, samlat hela befolkningen och lyckas använda det på många olika sätt. Och hamnarna är ju då ett väldigt bra exempel på de här utmaningarna, men också att man faktiskt ändå lyckas driva hamnarna och faktiskt också lyckas exportera så mycket som man lyckas gör nu. Det är ju helt imponerande.
Mm. Jag kan väl lägga till, jag jobbar lite med Trafikverket och Ukrainian Railway, alltså stora järnvägsbolaget där, 175 000 anställda. Det de gör i rapid repair, snabba reparationer efteråt, hur de hanterar situationen, hur de har gått från 60 depåer där man har rejäla olika prylar, vad man nu har, till 200 depåer ute i landet. Det finns så mycket att lära sig där.
Ukrainska hamnar är fortfarande prioriterade mål för Ryssland, men även Ukraina har riktat in sig på rysk infrastruktur, på havet eller längs kusten. Det tydligaste exemplet är nog de många attackerna på Kerchbron över till Krimhalvön, där Rysslands stora flottbas i Sevastopol ligger.
This is exactly what the drone pilot saw. Thermal imagery as up to a ton of explosive approaches the bridge. The feed then obviously went dead as it hit the concrete. The head of the Ukrainian security services told CNN this is just the start.
Ja, den typen av infrastruktur, och den här är ju unik infrastruktur för att försörja Krim, och speciellt som man då inte längre har kontroll över Svarta havet på det sätt man kanske hade tänkt sig, så blir ju bron kanske det som är lättast att skydda. Den är ju ändå öster om Krim, den är relativt skyddat område där Ryssland har liksom, så att säga, kan ha landkontroll och sjökontroll över det närmaste området. Trots det så har de specialoperationer på flera olika sätt lyckats förstöra eller försämra möjligheten att ha transporter över Krimbron. Och sen tror jag också att det här påverkar Rysslands liksom, information inåt. Man tänkte ju, ville ju visa upp Krim som en del av Ryssland, en välmående del av Ryssland, och pratade till och med om turism till Krim och så vidare. Och det där går ju inte att upprätthålla om man inte kan hålla det säkert och om bron dit attackeras vid flera tillfällen. Så det här skadar ju också Moskva och Ryssland på flera andra sätt. Just att man inte har den här kontrollen över Krim som gör att man kan visa upp det som ett framgång.
Mm, man tappar ansiktet lite. Mm. Det är ett allvarligt ämne, men finns det någon specialoperation som du ändå vill nämna som är kanske extra cool eller intressant?
Nej, men jag tänker att det finns liksom tre typer av specialoperationer, om man säger så. Det ena är ju de som vi har nämnt några gånger, det vill säga där man har med de här sjödrönarna slaget mot flottbaser långt österut i Svarta havet. Och där man då till exempel har sänkt eller skadat ubåtar och många andra fartyg som har legat vid kaj. Och då är det framförallt handlat om sjödrönare. Sen har vi ju då mer klassiska specialoperationer där man har landstigit med typ gummibåt på Krim och gått en bit upp på land för att förstöra till exempel jätteviktiga radaranläggningar eller vapenområden som har påverkat och kriget på land. Och det tredje är ju det här mot bron där man har på olika sätt, och det handlar ju verkligen om att göra på olika sätt. Så fort man gjort på ett sätt så har man ju röjt den idén, då måste man sen gå vidare och välja något annat sätt. Och det är just mångfalden här av olika metoder och olika kompetens som sticker ut och som har varit framgångsreceptet för Ukraina här.
Ja, vad kan vi dra för lärdomar av det här hemma i Sverige då? Hur ska vi kunna skydda våra hamnar för olika typer av angrepp?
I Ukraina, just de här drönarna som går på ytan på havet, ja, men där har man ju stora system med ubåtsnät under och som sticker upp några meter så de inte kan kravla sig över, så att säga, för att skydda. Det är inte så att jag tycker att Göteborg eller Anahamn ska köpa sådana stora ubåtsnät, men kanske fundera på tanken, var ska den en vacker dag monteras om ni skulle komma dit? Kommunikation, något som fungerar jättebra, det är ju 4G och 5G. Starta upp i din ledningsgrupp och gör upp en grupp i WhatsApp och Telegram så att du har dem, eller signal. Alltså du har liksom det färdigt och klart, både på de nära och kära och på jobbet. Ganska enkla saker.
Mm. Nej, men också så tänker jag att du sa skydda hamnarna. Man måste ju också förstå att hamnar går inte att fullständigt skydda, utan att hur funkar det? Trots att de inte är 100% skyddade. Att ha en idé om att allting ska skyddas handlar om att stärka dem. stärka dem mot störningar. Sen så kanske en del saker också fysiskt kan skyddas, antingen med luftvärn eller med att bygga, gräva skyddsrum. Men mycket måste funka och går inte att skydda rent fysiskt, utan då handlar det istället om att stärka det så att det funkar snabbt efter det har gått sönder eller trots att det gått sönder.
Någonstans det själv, alltså, så här, när kriget började, så när man tappade Sea of Azov, alla de stora hamnarna där, stålhamnarna, de stora stålverken där, vart tog alla stuvar och vart tog alla lotsar vägen? Jo, de flyttade längre västerut. De flyttade till Odessa eller hela vägen till Danub, Donau, Ismail och Reni. Bara en jämförelse. Ska vi inte ha en övning i Sverige där alla lotsar och stuvare i Stockholm skickas till Norrköping och Gävle istället? Det tycker jag vore spännande. Bara för att väcka tanken.
Sverige har fattat beslut om att man ska köpa 4 fregatter från Frankrike, en affär som är värd över 40 miljarder kronor. Och det blir Sveriges största försvarsaffär efter Gripen-projektet. De nya förmågorna kommer även att stärka NATO, säger försvarsminister Pål Jonson.
Nu har det nyligen kommit beslut om att Sverige köper 4 fregatter. Det här är 122 meter långa bjässar. Det gick ju inte så bra för Ryssland med de här stora, Moskva och så vidare. Går det att dra paralleller här, Hans Livong? Eller,
man ska nog vara försiktig med att dra för tydliga paralleller. Alltså en viktig skillnad här var ju att Ryssland har haft problem med utbildning av sina officerare. De har haft korruption, folk har snott saker ombord på de här fartygen. Alltså det är inte fartyg som är i närheten av det skick de borde vara i. Det är inte besättningar som beter sig i närheten av hur de borde bete sig, vilket innebär att de är klart försvagade. Och det är det som gjorde att de var förhållandevis lätta att slå ut. De hade inte alls varit lika lätta om de hade varit liksom på toppnivå. Sen är det ju viktigt att komma ihåg att vi har sett att kriget förändras. Och då tror jag framförallt just det här med att man kan bli attackerad av många, många fler saker samtidigt. Det var inte det som sänkte Moskva, men om vi tittar på attacker mot en del andra så pratar vi i värsta fall om 100 eller 200 drönare mot ett och samma mål, till exempel en fregatt. Kanske samtidigt som det kommer en sjödrönare på ytan eller 10, samtidigt som kommer 2 torpeder. Och det är ju jättesvårt att skydda sig mot. Så att då har man då bara 4 av någonting viktigt, som de här luftförsvarsfregatterna kommer vara viktiga. Då kommer det vara en utmaning att skydda dem. Och då måste vi fundera på vad av de lärdomar vi ser i Ukraina kan vi ta med för att förändra taktiken och hur vi beter oss med de här luftförsvarsfregatterna så att de överlever så länge som möjligt.
Du nämnde drönarna också, att det har gått så fort, den tekniska utvecklingen. Hans Livong, när du hör det här, du har ju arbetat mycket. Du kan ju mycket om det här med drönarna också. Vad kan vi se framåt?
Ja, precis. Ja, men den här snabba teknikutvecklingen vi såg, det var ju tack vare egentligen att det hade skett så mycket teknikutveckling i det civila samhället som man inte hade riktigt dragit nytta av militärt. Varken i Ukraina eller Ryssland eller många andra länder. Och då det som så framgångsrikt Ukraina lyckades med i början och även sedermera Ryssland, det var ju att dra nytta av den här redan genomförda teknikutvecklingen och skola om den eller bygga om den eller designa om den in i det militära. Så det gick väldigt fort. Det fanns mycket att gräva ur. Liksom. Det är inte lika tydligt nu längre att det finns lika många förutsättningar, utan nu är det här mer istället en industriell fråga. Det vill säga, vem kan tillverka mest drönare? Hur kan man hitta genvägar för att göra drönarna lite bättre, men framförallt fler? Och så att nu har ju även drönarna gått till att bli inte en innovationsfråga så mycket utan en industriell produktionsfråga. Där ju båda länder har gjort stora förändringar under kriget. Och kanske senast är det kanske just Ukraina som har förändrat och tillverkat många, många fler drönare än man gjort tidigare. Så förut, för något år sedan, så var det enstaka drönarattacker eller 10 stycken drönare från Ukraina in i Ryssland. Nu pratar även Ukraina om hundratals drönare in i Ryssland. Och det är ju den industriella effekten av drönarutveckling vi ser idag. Och här tror jag att det finns fortfarande en del förutsättningar för Ukraina att utvecklas. Jag tror att Ryssland har lite stagnerat. De har inte så mycket mer kapacitet att göra det här. Men det innebär ju nästan att vi får liksom ett nedgrävt krig även på det industriella området där vi får ut andra sätt en snabbare rörlighet. Så att det blir ännu tydligare att sanktioner är viktiga. Framgångsrika sanktioner mot Ryssland kommer leda till att det förändrar balansen ytterligare. Och så att jag tror att det har ännu mer blivit ett industriellt krig, eller de industriella förutsättningarna påverkar kriget framgent. Och det, just nu så är det till Ukrainas fördel något. Det är lite oklart om det kommer förbli så eller om vi hittar även här en balans som gör att det blir långvarigt även på den fronten.
Tack Hans Livong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan och även gästprofessor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och tack också Erik Froste, expert på sjöfart och även rådgivare åt EU med erfarenhet från Ukraina. Du har lyssnat på ett avsnitt av Gräns som du hittar i appen Sveriges Radio. Där finns och kommer även att finnas övriga delar av den här serien om kriget i Ukraina. Producent Kalle Glas, jag heter Sylvia Dahlén.